Klara Fröberg.
Johanna Barvelid.
Hur mår du?
Mycket bra.
Fasen vad härligt att höra.
Ja.
Ja, jag upplever att liksom, du bara kör rakt upp, rakt fram nu.
Men lyxen när man kommer ur en lite tråkig period är ju att allting känns som lyx.
Ja, jag fattar. Så här, alla träningspass, allting, typ den där promenaden känns bara så här, som att man är on the road again.
Ja, livet börjar få ett syfte igen.
Livets liv, liksom.
Ja, men du har också syfte i ditt liv, eller?
Jag har ett syfte i mitt liv. Jag har bara tappat det lite just nu. Nej, jag skojar. Nej, men alltså fan, jag kör ju på. Alltså, jag kör utomhusträning och jag har faktiskt vinterbadat och jag har sprungit och ja, du. Jag tar min AV på fredagar utomhus framför en
hot
eld.
Hotshots körde ni,
hot
såg jag.
Hotshots drack jag faktiskt här i fredags, ja, precis. Jag var så här chockad över att det var lite så härligt. Alltså det var så här, det var liksom, blev varmt och grädden gör ju att det blir så här mjukt. Jag älskar ju grädde liksom. Ja, men det var härligt. Ja. Nej, men alltså livet rullar på kan man väl lugnt säga. Det är ju så här, det är ju inga superhändelser som passerar liksom. Nu är det väl liksom, man är ju lite i det här läget nu och vänta och se vad som händer eftersom den här nya pandemilagen har trätt i kraft heter det kanske. Så det är väl lite så här, jag är lite så här i väntans tid. Jag tror att vi är lite i någon typ av lite mellandel nu och se om det kommer hända ännu mer.
Precis, det som jag tycker verkar kanske lite positivt med pandemilagen, det är ju att kanske sporthallarna kan öppna igen för att de kommer nu kunna begränsa antalet i dem och då kanske barnträningarna kan dra igång igen på ett begränsat sätt.
Ja, kanske. Alltså, kanske. Jag har svårt att se, jag vet inte. Det är ju också, vad är det de har baserat det på? Att det ska vara en person per en person ska ha 10 kvadratmeter var. Men grejen är, hur ska man kunna reglera det på typ en is? Alltså det är ju så här...
Du ska inte ha 10 kvadratmeter var. Det är inte så, utan det är begränsat till antal i en lokal.
Så att det blir färre folk.
Som gymmet där jag bor är tydligen 500 kvadrat, så där får 50 personer vara. Och då är det upp till anläggningen att se till att det sköts och att, vad jag förstår, så kan länsstyrelsen göra kontroller av det. Så om man jämför med CrossFit Eken, som ju gjorde en egen sån här restriktion innan lagen trädde igenom. De har ju, 400 kvadrat på nedervåningen och har haft 8 personer i lokalen med bokning. Så de klarar ju det väldigt bra liksom. Men det handlar alltså inte om att man ska ha en yta runt omkring sig som är 10 kvadratmeter fri, utan att det handlar om den totala mängden personer i lokalen.
Ja, och det är ett sätt att minska ner såklart. Men jag tänkte typ också att det handlade lite om att man inte ska liksom hamna för nära människor, att man ska ändå fortsätta hålla avstånd. Men
det ska man ju göra, precis. Och det som gymnastiken där min dotter kör, de körde ju också sådana begränsningar innan det stängdes ner. Och då gjorde de ju till exempel att de hade ingen assisterande träning. Alltså i gymnastiken är det väldigt mycket passning och så. Så då gjorde de bara övningar där man inte behövde ha kroppskontakt.
Man blir väl splittrad, det är väl så det är för alla. Och jag försöker hela tiden tänka att jag gör extremt mycket för att bidra. Men jag hoppas, jag hoppas i alla fall att barnidrotten kan komma igång igen. Och det är faktiskt för barnen. Alltså, väldigt många barn hamnar nog tyvärr i att inte röra sig så mycket. Eller liksom. Tyvärr så tror jag att det är så. Och det är sorgligt, för de behöver det. Men nu så ska vi inte prata om varken pandemilag eller nedstängningar eller våra tankar om de sakerna, utan vi har en fråga som vi har fått ganska nyligen, och det är en fråga som återkommer ganska ofta och är väldigt, många frågor är mycket relaterade till just det här ämnet. Så därför tänkte vi att vi liksom djupdyker heter det, herregud, i det här ämnet lite och pratar mer om det. Så istället för att bara liksom svara på frågan, så att också fler kan ta del av det. Och den frågan som vi fick och som då är grunden till det här avsnittet är: hur tränar jag ihop en 2 centimeter delning efter graviditet? Bebisen är 6 månader. Och nu har vi tagit bort allt runt om, så det här var bara själva frågan. Men Klara, vad säger du? Liksom, vart börjar vi och hur tar vi oss an det här?
Ja, alltså den här frågan, när jag fick mitt första barn, som nu är 12 år, så fanns ju inte den här frågan. För att det var ingenting som man pratade om då. Men en delning är ju att musklerna på framsidan av magen, alltså rectus abdomini, det vill säga sexpacket, har separerats åt sidorna under graviditeten för att magen ska få plats när den växer. Och det här sker ju olika mycket beroende på hur stor mage man har och även vad man har för kropp, hur mycket de delas. Och sen efter en graviditet för de allra flesta så flyttas de liksom ihop tillbaka igen. Men de gör inte det för alla, och vissa har en fortsatt viss delning mellan magmusklerna liksom resten av livet, och vissa då får problem med det här, för att man kan få ont i ryggen och sådana saker för att inte helt enkelt att bålen är liksom intakt hela vägen. Och det här blev ju populärt för, ja, jag vet inte, vad skulle du tro, 10 år sedan kanske, att man började prata om magmuskeldelningar, och det lyftes fram väldigt mycket som ett stort problem, och en viss del av det tycker jag är bra, för att man började prata om kvinnokroppen mer, man började prata om träning mer, man började prata om liksom träning efter graviditet och sådana saker. Men det har funnits en väldigt stor så här problembelysning av det här med magmuskeldelningarna, och vissa som har en magmuskeldelning får ju verkligen stora problem efteråt, för det kan innebära att om du har en stor separation däremellan så kan du ju få problem med navelbrock ihopkopplat med det, men också att du får ont i ryggen för att liksom innehållet i magen trycks fram lite mer. Du blir ju svagare i och med att inte själva magen är liksom stängd, eller vad man ska säga. Men vad säger du, Johanna? Tycker du jag tänker lite så här, frågan skulle kunna omformuleras egentligen. Alltså, behöver man fokusera på just alltså är det centimeter som är viktigt? Bör man fokusera på den här delningen efter en graviditet?
Nej, alltså nej, det behöver man inte, skulle jag säga. Men ja, det som blir problemet med det här, och som blev problemet med att börja prata om det, är ju just att man skapar exakt det här. Man skapar en rädsla, det blir jättemycket så här förbud, och så här får man inte göra, och pekar med hela handen och stopp. Och liksom, det skapar ju en rädsla och så här, att man inte vill göra fel, för att man tror att man kan göra saker som gör att det blir väldigt mycket sämre. Och det tycker jag att man ändå ska så här dra ner lite, att det handlar ju inte riktigt om det. Och när det handlar om en 2 centimeters delning efter graviditet och barnet är 6 månader, så kan det ju vara så att de här centimetrarna kan ju försvinna fortfarande. Så för det första så tycker jag att det också visar en bild på att det är lite för hetsigt i vårat så här, liksom postgraviditetsstadiet, att vi så här tänker att kroppen ska bara liksom knäppa med fingrarna och gå tillbaka till något typ av normalläge. Så först och främst brukar jag alltid säga till så här mina kunder att, alltså, tänk att du har varit gravid i 9 månader. Börja med att vara postgravid i 9 månader innan du börjar fokusera för mycket på vad som har hänt med kroppen. Alltså lite det här att så här, kroppen måste också få chans att läka och komma tillbaka av sig själv. Så det är
liksom, den har varit med om en jättestor liksom förändring,
ja,
och överkörning.
Ja, alltså, så det är en sak. Så att så här, hetsa inte så mycket. Nummer 2, nej, att fokusera på själva delningen tycker jag är, eller så här, det tycker vi ju är rätt onödigt. Det som vi har alltid pratat om är funktionen. Alltså, vad klarar du att göra? Har du en problematik? Har du inte en problematik? Om du inte har en problematik så spelar det ju ingen roll. Jag kan ju så här bara tala för mig själv. Jag har en delning, jag har inte riktigt mätt eller känt efter exakt hur stor den är, men jag har ändå en delning mellan mina magmuskler, och den känns väldigt tydligt. Jag kan så här liksom i princip gripa tag i mina raka magmuskler på liksom i själva den här delningen. Men Och jag kan göra svintunga lyft. Jag har inga problem att liksom göra jättetunga mark, jättetunga knäböj och jag kan träna övningar. Men jag har problem när jag ska göra till exempel fällkniven. Med tanke på hur stark jag är i bålen i förhållande till att jag kan dra så här 185 kilo i mark och böja typ över 150 kilo. Så skulle jag säga att inte kunna göra fällkniven, det visar ju också på att det sätter andra typer av krav på bålen. Så där,
men är det ett problem för dig att du inte kan göra fällkniven?
Verkligen inte, men jag gör ju den utifrån, för jag gör ändå lite övningar där jag jobbar mera specifikt med bålen, men fortfarande i sin helhet. Vi pratar fortfarande om att jag jobbar med hela bålen, det här kommer vi komma in mer på. Men då gör ju jag den utifrån där jag kan hantera den. Men jag anser inte att inte kunna göra en full fällkniv, det kan typ väldigt få människor skulle jag säga. Alltså om man tittar på alla som tränar så är det inte så många som kan göra en jättebra fällkniv, för det är en jättetuff övning.
Precis som
övning.
Att många inte kan göra en armhävning på tå heller.
Ja, eller en chins. Alltså det är så här, vissa saker är så här, ja, för mig är inte det ett tillräckligt stort problem för att jag ska så här, bry mig. Jag har inte ont någonstans eller så. Så att därför så är det viktigare att se på funktionen. Och grejen är att vi kan inte träna ihop en delning. Alltså kroppen tar hand om det själv. Vi kan skapa förutsättningar att bli starkare och jobba med bålen som vi brukar kalla det, en symfoniorkester. Alltså jobba med helheten, med alla de delar som vi kommer in på och ska prata om. Men vi kan inte säga så här, nu ska vi träna ihop en delning. För det är kroppen är expert på att läka sig själv. Men det vi kan påverka är vår muskelstyrka, hur mycket muskler vi har, hur stora musklerna blir och så vidare. Det är sånt vi kan träna och förändra. Så att därför blir det fel att säga så här, att fokusera på en delning så mycket och att anpassa allting i sitt liv utifrån att man fortfarande har en delning. Och det många glömmer bort är att man tänker sig, jag vågar inte göra det här för att jag har en delning, jag vågar inte göra det här för att jag har en delning. Men många gånger brukar jag säga så här, okej, men hur ofta bär du typ dina syskon, kanske man har till barnet, eller när du reser upp i sängen så gör du typ en crunch, då tänker du inte ens på att du gör det. Man gör så mycket i sin vardag hela tiden med en belastning på bålen som är mycket tyngre än du gör inne på gymmet. Alltså det vill säga, du behöver inte vara så rädd för att göra galna saker. Du kommer inte förstöra din mage om du skulle stå i planka. Så det är lite det här som är viktigt att ta med sig, att det är liksom inte farligt.
Nej, och jag tror att det klarnar nog lite för många som har fött barn. Just när man, om man återgår till att träna eller styrketräna efter en graviditet. För att där i början, speciellt om det är första barnet, så känner man ju sig som en gummimänniska i kroppen. För att den är ju helt urlakad efter att barnet har fötts. Och den har liksom blivit mjukare på många ställen och uttänd på många ställen och här i magen och så. Det känns lite som att man har ett hål i mitten av kroppen. Men om man sen återgår till liksom generellt vanlig träning så blir man ju starkare. Och då kommer man få en större förståelse för att känna så här, aha, men det är inte den här springan på min mage som är avgörande för mig, min träning och min hälsa. För jag tror ju, nu chansar jag, men jag tror, jag är ganska säker på det jag säger, att de flesta som har en delning har inga problem av den.
Nej, och sen finns det de som har det, och det ska man inte underskatta. Alltså, jag har träffat flera kunder som har gjort operationer för att man har haft smärta. Alltså där man har haft problem. Och där är det ju tyvärr så att fortfarande nu det har blivit bättre, men det beror väldigt mycket på vart man bor, vilket support och vilken hjälp man får. Jag upplever också att många kan få svaret så här, ja men du har fått barn, du får väl leva med det. Och det handlar ju om både bäckenrelaterade problem, men också med magmuskeldelning och att man får smärta och så vidare, och att man kan uppleva att man nästan känner sig gravid för att man har den här delningen och får det här liksom trycket, alltså det trycker inifrån så att magen blir väldigt svullen också för att musklerna blir väldigt trötta. Och det ska man absolut inte underskatta, men det är inte så stor del som får den problematiken, men det är den som syns väldigt mycket utåt.
De här, men just liksom, att förklara det som du precis säger, att delning är inte synonymt med problem.
Nej.
Utan funktion går alltid först. Jag menar, vi har ju klämt på så jäkla mycket mage, du och jag, där det kan vara en person som har liksom stark hypertrofi i hela bålen, men det finns en magmuskeldelning däremellan. som har liksom mindre problem än en person som inte har en magmuskeldelning men som är väldigt omuskulös och liksom generellt svag i det här partiet. Den kan ha mer problem även om inte den har en rektusdiastas.
Ja, man får ju tänka så här att om jag har varit med om en graviditet och så har jag liksom fött ett barn och jag har gått in i någon typ av postgraviditet. Om jag då inte har tränat speciellt mycket innan och sen genomgår jag det här så kommer jag ju också kanske då lättare få typ ont i ryggen. Det här, nu har jag liksom, det här är inget, jag har ingen så här forskning bakom mig nu, utan det här är rent bara erfarenhetsmässigt av kvinnor jag har träffat. För det här har jag lovat inte, och det finns inte så någon som forskar på. Men och alltså, att det är de som har, många som får ont, det handlar ju inte om att man har egentligen värsta delningen, utan det handlar ju exakt det du säger nu om, att man har för lite hypertrofi. Alltså man har för lite muskler. Och det blir tydligt när kroppen utsätts för den här typen av belastning som man då har haft under de här 9 månaderna.
Det är ju precis som att man inte orkar göra en tung biceps curl om man har varit sängliggande i 8 veckor liksom.
Exakt.
I armarna. Att armarna också blir svagare av det. Det är liksom ingenting konstigt. Man blir ju sliten och svagare av att genomgå en graviditet.
Ja, och då tänker jag att om man ser hela det här paketet som mer som muskler än att man är rädd för att se det som en liksom delning, så kommer man också kanske tänka lite annorlunda i sin träning. Sen så är det så att man kan arbeta lite specifikt för att fokusera just på det här området, men det handlar mer om att träna hela paketeringen och inte isolera liksom magen eller isolera lager av bålmuskulaturen för att liksom återkomma till någon typ av normalitet.
Det finns ju lite så här kända magmuskeldelningar som ingen någonsin under historien har tänkt är något problem. Till exempel, är det inte Marcus Schenkenberg, den gamla fotomodellen? Eller om det var han, Veyron Anderson, kommer du ihåg? De såg likadana ut. Som är tydligt när de spänner sitt sexpack när de gjorde så här kalsongreklam. Så ser man att de har en magmuskeldelning. Men det är ju aldrig någon som har tänkt att det är något problem för dem.
Nej, det har jag aldrig tänkt på. Men det, jag hade ju bara påklädda hockeyspelare i mitt rum när jag var liten.
Nej, men jag menar bara att du behöver inte bara ha fött ett barn för att heller ha det här.
Nej, absolut.
Utan det kan ju uppstå om du har gjort en stor viktnedgång så att din mage har liksom förändrats. Eller att du har gjort en bukoperation till exempel, så kan du ju ha fått en försvagning eller att det har förändrats i magen. Så att, men just det här funktion före att titta på centimeter och sådana saker.
Absolut, absolut. Och det tycker jag är det något man ska ta med sig från det här avsnittet, så är det att just funktionen är viktig. Det är det man ska titta på. Och sen som sagt, inte vara så stressad. Alltså jag har blivit lite så här, gud, ta det lugnt. Alltså kroppen är jäkligt bra på att liksom fixa till sig själv.
Men om vi går till den här klassiska frågan då, Johanna, om du får liksom klarlägga det här en gång för alla. Det här med att man ska isolerat träna de inre magmusklerna, alltså det man kallar för korsetten i magen, och att man ska liksom, det här med att man ska stå på alla fyra och tänka att man ska suga in naveln och träna det som är där innanför sexpacket. Funkar det?
Nej, alltså det man har tittat på när man har gjort ultraljud på i de här övningarna. Det är, förut trodde man då att om man gjorde så skulle man då minska. Och det är det här som det kommer ifrån. Att man trodde att man minskade delningen. Alltså man sög ihop naveln, eller sög in naveln och då minskade man den här delningen, vilket var positivt. Så man trodde att isolerad transversus träning minskade en delning. Idag vet man bättre, för man har sett då på den här typen av ultraljudsundersökningar att det som sker faktiskt när man gör den här isolerade träningen är att faktiskt det ökar. Alltså man särar på magmusklerna när man gör det här. Så man kan liksom, det kan man säga nej, det kommer inte att hjälpa för att träna ihop en mage. Och det är väl det som jag tycker är viktigt att veta, att det funkar inte. Och då när du tränar det här isolerade också, så får du ju inte den här symfoniorkestern, det man faktiskt kan se att bålen behöver jobba med flera muskler för att vara en fungerande tunna, som vi brukar säga. Och att, så att det man har sett är att jobba med en liten crunch, alltså då pratar vi inte stora sit-ups, utan vi pratar om en liten crunch där man liksom bara går upp med bröstkorgen lite, men egentligen lyfter typ skulderbladen från marken och jobbar upp med ett lätt buktryck. Alltså det vill säga att man tar in luft i magen och så spänner till och så gör man en liten crunch. Däremot, där har man sett att det finns en nytta i att arbeta med just både under och efter graviditeten för att stärka bålpartiet och framförallt magframsidan. Och då har man sett att det här avståndet det tenderar, men framförallt att det är oföränderligt. Det tenderar att minska. Men jag skulle
och det är i själva övningen, inte efteråt?
Nej, i själva övningen. Vi pratar bara i själva övningen. Men jag skulle säga att det man kan utgå mer från är att det typ är detsamma. Alltså man gör ingen det blir ingen större skillnad, för det är fortfarande att man säger så här, att vi kommer inte kunna träna ihop delningen, så det är inte så att jag menar att om man gör den så tränar man ihop den, men man såg i alla fall då att det var bättre för den här typen av träning. Och den övningen som vi egentligen pratar om nu är ju något som heter McGill Curl Up, och det är ju faktiskt en ryggforskare, nu ska vi se så jag säger rätt, Stuart McGill heter han, va?
Yes, i Kanada.
Ja, som har gjort de här mätningarna och de här studierna och som de här övningarna kommer ifrån. Och den övningen ska jag faktiskt säga utifrån mig själv, men också att ha jobbat med postgravida och även gravida är väldigt, väldigt, den ger väldigt mycket. Både i att man får känna att man får jobba med bålen, men också att man får känna att man får jobba med lite hypertrofi på magen.
Alltså att musklerna växer och blir bulligare.
Ja, faktiskt. Och den går också att belasta lite med både hantel och boll och sådär. Vilket också gör att man kan få lite hypertrofiträning. Vilket som sagt man gör ibland på en biceps också när man gör en biceps curl. Att man vill lägga på sig lite muskler på bicepsen så kanske man blir lite starkare i kinsen i slutändan. Lite det här att få mer muskler helt enkelt. Och det var ju det som du nämnde tidigare när du pratade om just det här med postgravida liksom, magar och bål. Att många gånger handlar det om att man behöver få lite muskler för att man är lite för svag. Och det är därför man får problem.
Ja, och problemet med de här tidigare studierna där man tittade på, som du sa, isolerad aktivering av transversus och de här suginnaven och det, var ju att många blev rädda för det här med ett buktryck som McGill Curl-Up faktiskt är. Precis som du sa, ta in luft i magen så att den expanderar lite, spänn till. Och det är ju synd, därför att det gör ju att de här personerna sen kanske inte vågar använda sig av ett buktryck och så vidare i sin marklyfts- och knäböjsträning. Och det är ju därför vi ofta rekommenderar att man gör McGill Curl-Up. Vi brukar göra den på våra workshops i knäböj och marklyft för att folk ska förstå att det här handlar liksom inte om ett buktryck, handlar liksom inte om att du ska dra ner så mycket luft så att du håller på att svimma och sen spänna så att du håller på att skita på dig. Utan det handlar om precis om att så här, om vi tänker oss att du står i en armhävningsposition och hemmatränar och så kommer din treåring rusande mot dig för att hoppa upp på din rygg. Vad kommer du göra då? Du kommer spänna till kroppen för att motverka att du faller ihop. Det är ett buktryck. Det är liksom inte någon så här skrämseltok grej heller. Och det känns också viktigt att kommunicera det, för att jag har börjat se att det är lite så här synonymt mellan att man är rädd att det finns ett likhetstecken mellan att skada sig efter graviditet och ett buktryck. Och det är ju helt tvärtom. Ett buktryck är alltså någonting som kallas för ett intraabdominellt tryck. Och det är när man spänner musklerna, vilket innebär att man då skyddar ryggraden samtidigt. Så man kan tänka sig som att man blåser upp en luftmadrass runt ryggraden. När man drar ner luften i magen, den expanderar lite, man spänner till, ungefär som att man ska ta emot ett slag i magen. Då skapar man möjlighet för bålen att, just det här med att jobba som en enhet som du pratade om, symfoniorkester, men också att den blir starkare och stabil. Och när man hostar så skapar man ett buktryck, så det är ju någonting som vi gör i vardagen, man behöver alltså inte vara rädd för det. Och det, just att det behöver inte vara den här extrema rörelsen så att man känner att man kissar på sig eller håller på att svimma, utan bara just det här, in med lite luft och spänn till. Och det tycker jag är så roligt, Johanna, du vet, när vi kör våra workshops i knäböj och marklyft och vi visar den här övningen, så är det ju väldigt ofta folk får en så här aha-upplevelse av det, för att de ligger där på golvet och just per automatik suger in naven när de ska spänna. Och det blir jättestor skillnad i hur stark man känner sig, och det tycker jag man kan använda sig av i armhävningar och alla möjliga övningar. Bara just det här, slå på ett buktryck, så kommer du uppleva en helt annan stabilitet i alla dina övningar.
Ja, och just det här som du sa, att nysning, eller vad säger jag, nysning, att hostning är ju ett buktryck. Och där kan ju få många som har problem med till exempel urinläckage också känna att det kan vara svårt att knipa. Mm. Och det är ju för att det är ett ganska ordentligt tryck som blir när man hostar. Alltså speciellt om man har haft hosta länge, då har man också tröttat ut bäckenbotten. Men det som jag tycker är bra att tänka på, som du sa, att det handlar inte om att maxa. Det man kan göra, det är ju att man tar in luft, och precis innan man spänner till så blåser man ut lite luft och spänner till. Och det är just för att det inte ska bli det här överdrivna trycket. För att, och speciellt om man känner att så här, det känns lite läskigt att göra det, för det känns som att jag ska kissa på mig. Då kan det vara just att man tar alldeles för mycket. Alltså att man inte behöver överdriva det. Och där är ju just ett bälte väldigt positivt att använda. Och det kan man faktiskt göra även om man är liksom, om man ska börja träna efter en graviditet. Och då ska man inte så här tänka att man tar på ett bälte och bara maxar och ska lägga på massa vikt, utan man har bältet för att hjälpa till, koppla till nervsystemet, att så här, vad är det jag ska göra? För precis som du säger, det är jättemånga när vi har de här lyftar, så här workshops och sånt, som inte, det blir ingen skillnad mot bältet. Där bältet, om man sätter det precis så att det liksom inte, det sitter inte för hårt, men det är heller liksom inte, det är inte så här att det är massor med luft emellan. Och så säger man att de ska spänna emot bältet, alltså göra ett buktryck. Och sen när de börjar lyfta, då kan man typ rucka på bältet igen, för att det blir ingen skillnad. Och det kan ju vara då att man tänker att man suger in istället, men också som vi upplever det många gånger, att det finns inte så himla mycket muskulatur att spänna till heller. Alltså, man behöver jobba med lite hypertrofi runt hela jäkla bålen. Alltså, det är liksom lite muskler att ta i med också.
Ja, och det har ju blivit lite så här, typ nästan fult att jobba med musklerna i magen för hypertrofi. För att det är så här utseende fixerat eller vad som helst. Men vi pratar ju inte om att ha ett sexpack för att man ska se ut på ett visst sätt på stranden, utan just att det är ganska funktionellt, precis som du sa, precis som att det kan vara ganska funktionellt att ha en stor biceps också, beroende på vad man vill utföra för övningar. Men att använda bålen och vara stark där känns ju mer liksom funktionellt än att kunna göra chins till exempel i vardagen.
Alltså, ja, definitivt.
Hur många har inte ont i ryggen, och hur många har inte känner sig skruttiga och svag där. Och de som lyssnar på den här podden och som vi träffar, det är ju ofta personer som till exempel vill öka i knäböj och marklyft. Och det är en härlig känsla när man känner att man kan göra långa excentriska pausfrontböj med bälte och känna att man liksom är stark i det här partiet genom alla de rörelserna. Det kommer att ge effekt på knäböj och marklyftsträningen.
Verkligen. Och bålen, nu har vi pratat och nämnt bålen flera gånger, men, och att vi, så här, man ska tänka på att man jobbar med hela bålen som en symfoniorkester och så vidare.
Ja, vad är egentligen
bålen
då?
Ja, vad är bålen? Alltså bålen,
The bowl.
core är ju engelskans ord för bål, och core sänger sig ju väldigt många med hejvilt, och det är core-pass och allting. Core, bål, det är ju, alltså core är bra för att det står ju för kärna. Alltså bålen är kärnan i alla våra rörelser. Alltså det är, bålen skapar kraft och stabilitet i rörelser. Alltså vi överför kraft mellan underkropp och överkropp genom bålen. Så är det pys någonstans, så kommer ju den ge vika, och vi kanske inte orkar göra det vi ska. Men det vi pratar om då är ju alltså, vi brukar beskriva bålen som en tunna, där vi då har botten i bålen är alltså då bäckenbotten, som är liksom underifrån, som behöver vara en muskel som fungerar. Och sen har vi diafragman upp till som ett lock, och det är andningsmuskeln, och det är den vi jobbar med när vi gör vårt buktryck. Att vi tar in luft och spänner till så att den lägger sig som ett lock där på och liksom inte pyser ut. Och sen har vi ett antal muskellager på. Vi har främre magmuskler, vi har sneda magmuskler, vi har transversus, det vill säga korsetten som håller ihop allting. Vi har på baksidan på våra ryggrad så har vi multifid, ditt favoritord.
Multifiderna.
Multifider. Vi har så små muskler runt ryggraden. Vi har våra muskler på baksidan vid ryggen. Alltså det, ett antal massor med små muskler.
Rektor spinae.
Ja, precis. Så vi har ett gäng muskler. Vi brukar också även ta med höftböjaren i våra, när vi pratar om bålen, för den är i högsta grad involverad och den fäster också i bäckenbotten och kan påverka bäckenbotten. Så även höftböjaren, alltså den som drar åt upp benet, om vi böjer upp benet eller lyfter benet, så har vi höftböjaren. Och det är de musklerna vi pratar om när vi pratar om just bålen. Och det innebär att när vi ska träna dem så har vi ganska stora rörelseomfång, men också övningar där vi jobbar med antirotation och att just att inte rotera och hålla emot. Så att bålen har en stor funktion och den behöver vara tät. Alltså det är inte så bra om den pyser.
Precis det du sa med antirotation nu tänker jag är så viktigt att förtydliga, att vad är då bålträning? Därför att många fokuserar på just flexion när man pratar om att träna magen, alltså att böja magen. Och sen så är det jättevanligt att folk tänker så här rotationsövningar. Du vet den här Russian twist, den är så här klassiker på gruppträningspass, att man flyttar någonting från ena sidan till den andra när de tänker magträning. Men en stor funktion, precis som du just sa, för bålen är ju just det här att stå emot yttre krafter, det vill säga antiflexion, antirotation. Om du tänker dig att du har 120 kilo på ryggen i en knäböj, så behöver du kunna stå pall för att inte falla ihop åt olika håll. Och det är en sak som man kan träna statiskt, alltså isometriskt. Nu kommer vi med massa så här tekniska uttryck. Men just tänk att du inte ska falla ihop som en fällkniv om någon puttar dig. Och en grundtanke i att bli starkare kan ju vara att tänka så här, bygg stabilitet innan du bygger styrka. Så brukar man tänka den här styrkepyramiden och så vidare. Men det är lite det du sa innan om det här med sixpacket och hypertrofi. Det ena utesluter ju faktiskt inte det andra heller, för att det är också lättare att bli mer stabil om du blir stark, för du kommer få en bättre muskelkontakt och känna vad det är du ska använda om du har lite hypertrofi. Och ofta så krävs lite tyngre övningar för det, för att liksom överbelasta de rörelserna. Och statisk stabilitet, alltså till exempel att man tänker sig en statisk fågelhund eller en statisk, ibland har ju vi den här knästående med kettlebell statiskt och så här. Det kanske man inte har så mycket nytta av om man är idrottare eller om man har typ ett fysiskt arbete, för att man redan är så aktiv, utan då brukar man rekommendera mer dynamisk bålträning, samarbete, alltså olika rörelser där man belastar bålen. Men ur ett skadeperspektiv så pratar man ofta om att det kan finnas fördelar med att jobba med även då statisk bålträning. Men det finns ganska begränsat med forskning på det området, och det kan vara viktigt att säga att det vi pratar om nu finns inte så här mängder med mätningar och så vidare av vad det ger för effekter. För det, jag vet inte om det är att det är svårt att mäta eller så, men ur en prestationsvinkel, alltså det som vi oftast pratar om, att bli starkare i knäböj och marklyft, så är det ju absolut så att en bra bål eller en stark bål kan liksom överföra tyngre och tyngre krafter och stå emot tyngre krafter. Ja. Klart att det är en fördel, men det är ändå viktigt att betona att det finns inte jättemycket forskning som visar på specifik bålträning att det är bättre än någonting annat. Men all träning som vi pratar om, så utgår vi ifrån principen SAID, som är Specific Adaptation to Imposed Demands. Och det handlar ju om att man blir bra på det man tränar. Och vi träffar ju ofta personer som, vi brukar skämta om att vi frågar så här, tjejer vad de, när de knäböjer, vad de bänkar, just för att vi upplever att många liksom skulle få ut lite mer av de här stora övningarna om de blir lite starkare i bålpartiet.
Ja, och sen är det ju så att många som vi träffar, precis det du säger nu, att man har då fått instruktioner att inte göra knäböj för man är inte tillräckligt stark i bålen, och man ska göra massor med alternativa övningar och så vidare. Men där blir det väldigt tydligt att få dem knäböja och kunna ha en chans att öka vikten med en viss progression, så kommer det att ge en starkare bål. Och där blir det ju det här att det ena utesluter inte det andra. Att vi kan också ha kunder där vi ger specifika övningar att jobba lite extra med. Kanske mer i uppvärmningen eller i ett tredje pass eller någonting sånt. Men att lägga mycket energi på de stora övningarna kommer göra att du blir starkare. För du kommer fortfarande kunna ha en tyngre belastning där, även om du inte kan böja så mycket än vad du har om du gör en typ övning på golvet till exempel. Alltså det är verkligen en balansgång där, och jag tycker att man ska vara noga med att inte säga så här: du får icke göra, du får icke göra. Alltså att liksom lite tänka så här, jobba med båda delarna, fokusera lite extra på bålen som en, liksom, ett parti, men gör också dina knäböj och dina marklyft, för att det kommer också göra att du blir starkare, för den belastningen är dock ändå en belastning.
Du kommer ju inte öka i knäböj och marklyft i ditt slutmål om du aldrig tränar på de rörelserna, för det handlar ju om teknik och sådana saker också. Och liksom, om man tittar på Bli Hardcore, som är ett av våra mest populära program, eller att vi har den perioden just nu i Team Styrkebyrån där vi har lite extra bålträning. Det betyder ju inte att vi har fokus i programmet är 4 kroppsviktscirklar med sidoplankor. Det betyder ju inte det, utan det betyder är att det till exempel är ganska mycket excentriska knäböj med, som vi skriver, använd gärna bälte med paus i botten, för att det gör att du blir tekniskt mer liksom tryggare i övningen, men också att du kan känna att du faktiskt använder bålen. En annan övning vi har med i programmet som jag älskar är ju Good Mornings med paus i botten, som ju är supertuff, där du verkligen måste plocka av vikt om du vill jobba med den, men där det blir så otroligt tydligt att du måste använda hela bålen i rörelsen för att inte liksom fubba med den.
Ja, verkligen. Den Good Mornings är en härlig övning för bålen framförallt då.
Ja, men du Johanna, jag tänker du ska få den slutgiltiga 100 000 kronors frågan. Räcker det inte att bara göra knäböj och marklyft då?
Jo, det räcker faktiskt väldigt långt. Alltså om du vill bli starkare i bålen. Och det är ju också, man måste också se till hur mycket tid har jag. Alltså hur mycket lägger jag in i min träning. Det kommer vara det som är avgörande. Och då kommer du superlångt med att träna med det. Men sen är det ju alltid så att för många så är bålen den svaga länken, om man tittar då på varför man kanske inte kommer vidare. Och då kan det ju vara så att du behöver bli lite starkare i bålen, och då kan det ge ett resultat att bålen inte pyser energi utan att den klarar den här belastningen. Sen är det så att det kanske alltid är den som kommer vara den svaga länken, men du kan ändå bli starkare för att kunna lyfta ännu mer. Men då, alltså du kommer alltid ha en svagaste länk, så är det. Men så att just att lägga lite energi på någonting som man upplever då kanske är den svaga länken kan ju ändå göra att man, det kan vara det som gör att man kanske kommer över en platå till exempel. Så att allt baserat på hur mycket tid har du och vad kan du lägga energi på. Jag till exempel, nu är det lite annorlunda för att världen ser ut som den är, men när jag liksom fokuserade, och vilket jag kommer göra in the future såklart när allt är som vanligt igen, på basövningen och att det var de jag ville bli starkare i, så hade jag ofta några små block efteråt där jag la lite extra kärlek på bålen. Men jag hade ju ändå den stora träningen med belastning var ju i mina knäböj och marklyft. Men just att fokusera på det man vill bli starkare på kommer ge bra resultat även för bålen om det gäller sina basövningar. Så att, som du sa också, så här, ligger man bara och gör sidoplanka kommer man inte bli speciellt stark.
Nej, precis. Men har man till exempel problem med sitt knip och det inte är liksom ett fysiologiskt problem där man kanske, där det handlar liksom om urin röret och att man kanske behöver en annan typ av hjälp, men att det kanske kan hjälpa med knipträning, då kan man ju lägga in det men ändå fortsätta med sina knäböj på den nivån som man känner att man kan fortsätta träna dem och få liksom positiva effekter.
Yes.
Sista jag vill säga är en liten bålcirkel jag gjorde när jag tränade häromdagen, för att nu är jag ju så himla glad över att jag tränar igen, så då vill jag säga det.
Berätta nu, Sara.
Då gjorde jag 10 stycken McGill curl-up med gummiband i händerna som jag såg att Fysiololo la ut på sitt Instagram. Alltså att jag fäste gummibandet i en ribbstol och hasade ner så att gummibandet hade ett motstånd, och så hade jag händerna rakt upp i luften. Och så gjorde jag 10 McGill curl-ups med gummibandet, och sen gjorde jag 10 stycken utrullningar på maghjul på knä. Eller 8 stycken gjorde jag faktiskt, jag klarade inte 10. Och sen gjorde jag 8 sit-ups med såna ab mat i ryggen. Och så gjorde jag det 3 varv. Och idag har jag mycket trevlig träningsverk i det här kända sixpacket. Och om man ska avrunda det här med att man kan säga både det ena och det andra om det, så är ju det i alla fall också någonting positivt, att känna att man har lite ont i magmusklerna. Tycker jag var härligt.
Ja, och då vet ju du att det är inte ett bevis på att man har tränat bättre eller sämre. Men det är fan lite härligt. Och ibland kan fan lite härligt få vara en avgörande faktor till saker och ting.
Verkligen. Speciellt i dessa tider när många behöver hitta en ny motivation till sin träning.
Ja.
Det var träningsverk fint. Är typ min motivation just nu. För jag får ju det av mina superkorta minipass av allting.
Det är fan härligt då.
Ja, då känner jag livet i mig.
Mm. Jag har lite ångest för när jag ska gå in och göra mina knäböj och sånt igen. För jag vet ju hur mina adduktorer brukar må efter ett längre uppehåll med tunga knäböj och marklyft. Men det tar vi då.
Du får lägga in lite av din favoritövning. Copenhagen adduction.
Ja, fy fan.
Men jag hoppas att det gav lite klargöranden om det här med magmuskeldelningar i alla fall.
Ja.
Och frågorna kring det. Så kan man hänvisa till det här avsnittet om man har någon kompis som precis har fött barn och undrar så här. För att det här har blivit lite grann som aspartamdebatten, upplever jag. Att det finns fortfarande det här med, jag såg det på en Facebook-tråd häromdagen, någon som skulle sluta med socker, och så var det någon annan skrev så här, men drick inte lightprodukter för det är farligare än socker. Och jag gav mig inte in i den, för jag orkar inte. Men det är så här, det är aspartam är en av de kemikalier som det finns allra mest forskning på, och det är inget farligt att få i sig aspartam. Men det har blivit lite så med den här jäkla graviditetsträningen också.
Ja, det är farligt.
Alltså det har blivit, det är synd. Och liksom summan av kardemumman, det är aldrig liksom dåligt för en människa att träna och röra på sig. Du kan alltid göra det efter den nivån du är på. Vi får inte skrämma upp nyblivna mammor med att någonting är skadligt. Vi har liksom, som sagt, levt en stor del i den moderna människans historia utan att känna till rectus abdomini-delningar överhuvudtaget. Mm. Så.
Där fick du det sagt, och med det så avrundar vi det här samtalet.
Ja.
Och ser fram emot nya vinterbad, härlig utomhusträning och
avsnitt 300, Johanna.
Som kommer nästa gång.
Mm.
Woho! Det här är avsnitt 299. Det gör vi. Vi rundar av med en
fanfar.
Ja.
Puss. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej då.
Tja.
Hej.